hej! Nu igen, vi har en jätteintressant charla, alltså samtal. Vi har bjudit en vän som redan varit på en av charla som vi sände på onsdagar på Solidarité med Chile. Och vi vill gärna sända detta via podcast nu. Och därför vi vill att Teresa Haronsson ska berätta sin historia. Och det handlar om adoption. De där illegala adoptionen som händer under diktaturen i Chile. Och många av de barnen inte visste hur det gick till. De trodde det var såna legala adoptionen, att deras föräldrar hade lämnat dem på grund av att väldigt sociala förhållanden, fattigdom och allt. Och så sen det visade sig för 2 år sedan som kom på tapeten här på Svenska Nyheter att de där adoptionerna, det var illegala. Så det är därför vi ville att bjuda Therese och berätta sin historia. Hur kunde hon veta detta? Hur det gick till när hon åkte ner till Chile och träffade första gången sina släktingar, speciellt sin mamma. Och hur var det med mamma som letade efter henne också? Eller dem, för att det är 2 tvillingar. Och det finns en till bror. Så jag ska inte berätta så mycket. Vi går igenom direkt med Teresa. Teresa, välkommen.
Tack så mycket, Janet.
Tack nu igen när du ställer upp och att du kan berätta din historia. Jag vet att det är ganska känslomässigt för att det är nyligen som du har träffat din mor. Men detta vi fick veta mer för 2 år sedan när det var den här skandalen att adoptionsbyrån hade inte skett detta på rätt sätt. Hur var det din historia om detta?
Jag och min syster kom till Sverige augusti 77. Och vi kom med andra namn då. Therese och Louise heter vi. Och så svenskt efternamn då, Aronsson. Under hela vår uppväxt så har vi ju trott då att adoptionen har gått rätt till. Och min syster var den som var drivande och ville hitta våran mamma, våran familj. Och det var inte så lätt då på den tiden när vi började söka, eller hon började söka. Då var vi drygt 20 år när vi började titta på det här. Och hon, min syster då, tog kontakt med Adoptionscentrum och begärde ut dokument. Och då stod ju bara halva namnet på våra mamma. Och det var ju väldigt svårt att hitta henne då. Vi hade inte internet på samma sätt som idag. Och hon letade i väldigt många år.
Hur gamla var ni när det, eller din syster var det och letade efter mamma?
Vi var 20 år ungefär när min syster började leta. Och vi var 2 år när vi kom till Sverige. I alla fall, det tog ungefär 15 år att hitta vår mamma. Vi hade också hjälp av Adoptionscentrum. Vi gjorde sån röttersökning som man får betala för. De hittade inte vår mamma. Men i efterhand så har vi förstått att de faktiskt hade gjort det utan att berätta någonting för oss. Så den dagen min syster hittade vår mamma för 13 år sedan. Så ja, det var väldigt känslomässigt. Och det kom väldigt plötsligt för mig. För jag hade alltid tänkt att hon kanske inte lever. Med tanke på den dokumentationen vi hade.
Vad var det för dokumentation? Alltså, vad var det grunden att ni blev adopterade?
I dokumenten så stod det att våra mamma lämnade oss för adoption. Och det var en mening speciellt som fastnade i mitt minne. Att hon hade sagt att ni får göra vad ni vill med dem. Så det etsade sig fast i mitt huvud och det var därför jag tänkte att hon kanske inte vill ha kontakt om hon lever. Men min syster gav aldrig upp och när vi väl hittade våra mamma då så visade det sig att det inte alls var frivilligt. Hon blev bestulen oss.
Och det var mammas historia att hon, när ni föddes, ni bodde med mamma och sen ni blev lämnat. Alltså, ja. De rånade, ni blev råna för, helt enkelt.
Vår mamma var minderårig när hon födde oss. Och hon bodde då hemma hos sin mamma och hon var också ensamstående. Och hade svårt att hjälpa mamma. Så hon fick bo hos en släkting. Och under de 2 åren. Vi var 1 år och 7 månader. När vi stals från sjukhuset. Under den tiden så fick vi vård på Valdivia sjukhus. Både mamma och vi. För vi var födda för tidigt. Och hade lite behov av vård. Men idag förstår vi att det var planerat att de skulle komma regelbundet. Och till slut så sa de att vi behåller dina flickor tills du har skaffat bostad, en egen bostad. Och du måste skaffa jobb också. Och i Chile på den tiden så var det svårt, det var diktatur. Och det är väl det fortfarande. Men då så påstod man att hon skulle få tillbaka oss när hon skaffat jobb och bostad. Och en dag när hon kom för att hämta oss, när hon hade ordnat det, då var vi borta. Och hon fick ingen förklaring vad som hade hänt.
Var det borta du, din syster och din bror?
Ja, min bror är inte från samma familj. Han kom tidigare. Ja. Men våran mamma fick aldrig svar och hon blev utkastad från sjukhuset och hon försökte ta sig in men de låste dörrarna och hon försökte slå sig in av panik. Och hon blev arresterad och fick sitta i arresten en natt eller två. Jag har inte riktigt förstått hur lång tid det var men hon släpptes ju efter ett tag. Och hon fick aldrig svar någonstans. Hon gick och försökte på alla sätt. På svar.
Hade du lite misstämsamhet att detta var inte riktigt en version när ni fick dokumenter? Alltså, det därför, alltså, ni ville få de dokumenter för att veta sanningen på något sätt. Ja. Sen ni blev lite större.
Det var ju en väldigt hemsk historia som de hade skrivit där om våra mamma. Påhittade saker som inte stämmer. Och i och med att vi inte hade fullständigt namn på henne så blev vi misstänksamma också. Det var ju konstigt tyckte vi. Och sen födelsedatum hade ändrats och namn då. Vi har ju svenska namn. Och det visste inte vi då när vi började söka. Men idag vet vi det. Vi är med i brottsutredningen i Chile.
Så det var din syster som började och letade efter. Efter 15 år ni hittade mamma. Hur var detta? Vad sa dina adoptivföräldrar när ni hittade din biologiska mamma?
Ja, alltså det var ju väldigt chockerande för oss alla. För vi trodde nog inte riktigt att vi skulle hitta henne. De blev ju givetvis glada men också chockade. För att hon kom hit då direkt. Det här var 2009. Så fick hon hjälp av en släkting att köpa biljett hit till Sverige. Så hon kom hit och var här i 2 månader nästan. Och då berättade hon att hon hade blivit bestulen oss. Och för mig, så, alltså för oss alla, så var det ju så chockerande att höra hennes berättelse. Och det var inte att vi inte trodde henne, utan ja, så det var svårt att ta in att det kunde ha gått till så. Och då kände vi inte så många adopterade från Chile. Så vi kunde inte jämföra heller. Och ja, idag vet vi ju så mycket mer i och med att det blev uppmärksammat februari 2018. Och Adoptionscentrum har ju också vetat om det här, att det har varit misstänkt olagliga adoptioner. De har ju förmedlat barn och på något sätt så tror jag ändå att de vet om det här. Det är vad vi tror.
Hur kändes det när du fick veta att du blev adopterad på illegalt sätt? Vilka känslor väckte dig? Varför det kom att det blev så?
Ja, först så väldigt chockerande. Jag hade mycket blandade känslor. Jag blev väldigt ledsen för att jag hade tänkt hela min uppväxt som jag gjorde. Och att jag inte hjälpte min syster att leta. För att jag tänkte att hon var död och att hon inte ville ha kontakt med oss. Jag fick dåligt samvete. Samtidigt som det var mycket glädjande självklart att ha henne i vårt liv igen. Och lära känna henne. Ja, egentligen från grunden. Och veta vad hon lever för liv i Chile. Idag bor hon i Puerto Alto utanför Santiago. Och vi åkte dit tillsammans, jag och min syster.
För första gången, när var detta?
Min syster åkte första gången 2016. Tillsammans med sin son. Och sen åkte jag och min syster med våra barn 2018. Och det var ju en otrolig upplevelse. Det var helt fantastiskt att se hennes liv och träffa alla släktingar. Ja, det var ett jättefint möte.
Kunde du känna att du tillhörde en del av Chile? Alltså, för att du kom när du var 1 år, alltså man kan känna sig helt svensk, men på något sätt tyckte du att det kom fram lite den där chilenska delen, eller det?
Ja, när vi landade på flygplatsen så kände jag igen lukten. Det var som ett luktminne kom fram. Och jag har känt den lukten en gång tidigare och det var när jag var i Peru för väldigt, väldigt många år sedan. Och jag kunde inte riktigt tänka att det kanske var ett luktminne, men när jag kom till Chile då 2018 så det här är ett luktminne. Det var en otrolig känsla. Och sen när man var i Chile, alltså själva kulturen och människorna och var där hon bor. Ja, det var otroligt. Jag känner mig inte 100% chilensk, för jag har ju svenska värderingar. Men jag har nog det chilenska temperamentet, tror jag. Om man ska se till det positiva.
Det känner du igen dig.
Ja.
Ja.
Nej,
Men
men jag har ju
ja.
kunnat dela mina känslor och tankar med min tvillingsyster och det är inte alla som har kunnat det. Och det har vi har ju pratat, hon och jag, under alla år om tankar kring adoptionen. Och ja, det är klart att man vill veta sina rötter, det är viktigt. En del vill inte veta och det respekterar jag. Men för mig var det viktigt och för min syster. Jag har förstått i efterhand att det var helande. Att jag innerst inne ville jag, men jag vågade inte ta steget.
Nej, men samtidigt förstå att den första versionen, att du blir lämnad, och speciellt när man skaffar barn, man vill bara veta, okej, varför det blev så, varför mamma vill inte behålla mig. Och det är därför man vill söka den där svar på något sätt. Men jag kan tänka mig att det är väldigt speciellt när man träffa sin stora släkt, alltså, för det är inte bara din mamma, det är kusiner, moster, faster, det kan vara hur många människor som helst.
Ja, Vi har ju en halvsyster och en halvbror i Chile. Och de har ju barn också. Och sen har vår mamma väldigt många syskon, 16 syskon. Så det blir många mostrar och fastrar. Och ja, vi vet ingenting om pappas sida, men ja, det
Från
är nog
mamma, ni
så.
har en stor vad heter det, släktingar, släktgrupp. Efter det här att träffa du din mamma och sedan du började söka andra som hamnade i samma situation.
2009 tror jag det var som vi bildade en grupp på Facebook, adopterade från Chile. Och där fick jag kontakt med många adopterade från Chile. Och 2000, jag kommer inte ihåg vilket år, men Hijos y Madres de Silencio är en grupp i Chile som består av familjer som har förlorat sina barn. De samarbetar med Chileadoption. Och jag fann det som väldigt intressant att kunna bistå och hjälpa till med återföreningar. För det är många som letar, många föräldrar som letar efter sina barn. Barn som har blivit dödförklarade. Och man hittar dem inte för barnen har fått andra identiteter. Och många föräldrar vet inte att deras barn lever. Och sen när de har fått höra de här historierna genom nyheter så förstod de att eftersom man inte visar barnets kropp att barnet kanske lever. Och barn har ju även stulits när de har varit äldre på de mest grymma tillvägagångssätt. Och de har uppmärksammat det här i Chile i många år, men de har tystats. Men nu har de ju äntligen fått mycket uppmärksamhet i media tack vare en dokumentär som gick i chilensk TV av en journalist som heter Alejandro Vega.
Så ni har en samarbete med det här gruppen som heter Hijos Madres del Silencio. Så ni har också bildat en grupp här i Sverige. Så ni försöker att hitta varandra på något sätt. Är det på spanska den här gruppen här i Sverige som heter Hijos Madres Silencio? Är det någonting på svenska?
Vi har en förening som heter Chileadoption. Den är svensk. Och samarbetet med Hijos y Madres de Silencio, de finns ju i Chile. Och det mesta sker ju på spanska, men de har även en Facebook-sida där man kan gå in. Och då blir det ju automatiskt översättning. Om man vill gå in på deras sida och leta sina rötter så kan det vara så att ens förälder är där på den sidan och letar.
Hur tar ställning svenska regeringen angående om detta?
Ja, det är inte mycket respons där. De enda som gör någonting är Vänsterpartiet. Och Lena Hallengren, socialminister Lena Hallengren, har välkomnat en utredning. Eller hon tycker man kan se över det här och det verkar inte hända så mycket.
För det har varit mycket på tapeten nu de senaste veckorna på morgonsnyheterna på TV. Jag har sett några som har blivit intervjuade. Personer som har blivit adopterade, som tillhör den här gruppen som du är med. Så det var en interpellation också i riksdagen angående detta. Så det hoppas vi att de kan göra något, att i alla fall ta ansvar med detta som hände under diktaturen. Hur kunde den svenska regeringen tillåtas att gå bakom kusinerna och göra sådana illegala adoption? Så barn är ingen magnare i alla fall, ingen vara.
Ja, det är ungefär 600 fall svenska adopterade från Chile som är med i en brottsutredning då i Chile. Och det inkom ju dokument och sånt hela tiden från mödrar i Chile och från adopterade i Sverige. Så den växer, den utredningen. Och det är viktigt att Sverige också tar sitt ansvar och inte sopar det här under mattan. För det är ändå förmedlade adoptioner genom Adoptionscentrum. Och Anna-Maria Ångren som var representant för Adoptionscentrum bosatt i Chile under 70-talet. Och hon bor där fortfarande. Hon är ju ändå den som är mest ansvarig kontakten mellan Chile och Sverige. Men det är ju så många fler också. Så det är viktigt att man reder ut hur det här har gått till i Sverige.
För man måste, om vi placerar lite med i tiden, det var under diktaturen, alltså om 1974 kanske framåt, så hände den illegala adoption fram till
tidigare. Ja, fram till över 90-talet, 2000-talet.
Så under den tiden har varit flera som hamnade i Sverige. Vet du om det finns andra länder som har gjort samma som Sverige?
Ja, många länder i Europa. Holland har stoppat adoptioner för tillfället för de vill utreda sina adoptioner. Och det tycker jag Sverige också kan göra för att utreda alla adoptioner. Och det är många länder. Från Chile så är det cirka 17 länder dit olagliga adoptioner har skett.
Jag såg en inslag om, jag trodde kanske det var den här aggruppationen, den här gruppen Hijos Madre del Silencio i Chile som var utanför den svenska ambassaden. Och de krävde att den svenska staten skulle ta ansvar i den här frågan. Och jag tycker också det är väldigt viktigt och en kamp som ni har. Hoppas verkligen att Sverige ska göra något av det. Det handlar inte om rekompensation. Det handlar om att man vill veta sanningen. Varför de gjorde så. Och de som gjorde de illegala adoptioner ska bestraffas på något sätt.
Och att det inte ska hända igen.
Exakt.
Och att de inte får fortsätta så, Adoptionscentrum. För det är mycket pengar det handlar om. Och det är klart att de vill inte erkänna deras inblandning i det här. Men trots allt så är det ju de som har förmedlat barn som har stulits. Och då måste de ta ansvar för det. Och även om det är adopterad som inte är intresserad av att veta sin historik så tycker jag att det är Adoptionscentrums uppgift att informera om adoptionen har gått rätt till. Och sen vad man gör med den informationen är ju upp till var och en.
Hur många är ni i gruppen här i det här Hijos Madre del Silencio här i Sverige?
Ja, det vet jag inte, men det är många. Vi är många adopterade som är med i den gruppen. Och hjälper till så gott vi kan.
Ja. Så det är, våra lyssnare kan gå in på Facebook, Hijos y Madre del Silencio. Finns en annan länken eller en annan grupp?
De finns. Nej, det är de vi håller oss till.
Ja, och adoptions, vad heter det? Chile Adoption.
Chileadoption.se på Facebook och Hijos y Madre del Silencio på Facebook. Och Instagram finns de också på och säkert flera internetsidor.
Känns det bra nu att ha kontakt med mamma? Och så? Det är tråkigt att vi är på coronatiden, men ändå ni håller kontakter, eller?
Ja, vi håller kontakt. Fortfarande så kan jag inte spanska, men jag hoppas kunna lära mig det mer när jag är i Chile.
Du kommer att lära dig fort. Det blir säkert. Det finns en vilja inom dig, så det hoppas verkligen att du kan åka ner snart också, eller vi kan, de som vill åka ner också.
Jag hoppas kunna åka ner i slutet av detta år om coronasituationen är bättre.
Bra, Teresa.
Känns jättebra att du lyfter den här frågan i solidaritet med Chile. Jag är jätteglad för det och det är viktigt för oss alla. Även adopterade från andra länder behöver få insyn i om deras adoptioner har gått rätt till.
Vi vill uppmärksamma det här för att det som hände, det var under diktaturen och att alltså hur mycket fel svenska staten, även om det var under Olof Palme-regeringen, de gjorde också fel. De var oansvariga och inte torera, inte göra på lagligt sätt, om man säger så. Och som du säger, det är väldigt viktigt att föra fram den här frågan här i Sverige nu för att det ska inte hända igen. För att det är väldigt viktigt det här med adoption. Jag tror att det är många föräldrar som kan inte skaffa barn och andra skäl. De gör en väldigt bra sak att kunna adoptera barn från andra länder, från andra omständigheter. Men det ska vara riktiga omständigheter, inte falska, under falska som det har blivit. Och det är därför vi tycker att det här är en viktig fråga. Samtidigt som vi måste lyfta det här att det händer under diktaturen och för oss chilenare, vi vill upplysa allt hemska som hände under diktaturen. Så det ska inte hända igen.
Det är flera politiker som hänger på här nu, Vänsterpartiet. De har inte lyssnat så mycket på vad som har sagts innan, men nu helt plötsligt så verkar de vara intresserade och det är väldigt bra. Jag hoppas verkligen att alla vill medverka till att det blir en oberoende utredning av Adoptionscentrum. Och Adoptionscentrum själva har uttalat sig att de välkomnar en oberoende utredning och då hoppas jag att de sätter igång med det genast.
Visst, och det är därför det är viktigt att öppna olika mediekanaler för att lyfta den här frågan och alla borde intressera sig och kräva att den svenska staten, svenska regeringen ska ta ställning i det här. Ja, Therese, vi kommer till final och jag är jätteglad att du ställer upp igen. Vi hoppas lite längre fram om att du kan komma igen och berätta för att det här är inte, vad heter den är inte färdig, den är inte klar den här frågan. Så vi hoppas verkligen att det händer något lite längre fram. Jag tackar jättemycket.
Tack så mycket.
Så hörs detta på Spotify snart. Eller kommer nu, om vi säger så.
Det
Stort
blir
kram.
spännande. Detsamma. Tack så jättemycket för att jag fick delta.
Ja, då säger vi hej då och tack alla lyssnare på andra sidan. Då hörs vi snart.
Tack.
Hej då.
Hej då.